Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi bara tänka på de mest effektiva människorna vi känner. Det är de som inte nödvändigtvis tar hänsyn till alla kontexter de är del utav. Så det här liksom projektmindsetet är också det som är problemet idag. För vi fokuserar ganska mycket på förenklade mål. Vi tänker att vi är då frånkopplade i vår omgivning. Och sen blir förvånade när liksom miljön inte håller. Eller när sociala tilliten går ner. Eller när folk mår dåligt och den psykiska ohälsan ökar. Det är ju på grund av att vi har frånkopplat oss till att börja med vår omgivning och det sociala väven.
Jag är så tacksam för att prestationspodden är sponsrad av Nextory. Ni vet säkert att Nextory är en ljud- och e-boktjänst som du prenumererar på månadsvis. Du kan alltså läsa hur många böcker som helst eller lyssna ifrån din mobil och surfplatta helt nonstop. Och det jag tycker är så bra med Nextory är att alltså min läsning blir av. Jag menar, jag har inte tid att läsa böcker, tyvärr. Eller jag har börjat faktiskt lite bättre på det. Men jag lyssnar otroligt mycket. Jag lyssnar när jag är i badet. Jag badar väldigt mycket. Och jag är i joggingspåret, lagar mat och städar. Och de flesta böckerna som jag läser in mig på, eftersom jag gör intervjuer med människor som har skrivit böcker, så använder jag mig av Nextory. Ni vet ju, prestationspodden är ju en podd där vi pratar om personlig utveckling. Och hos Nextory finns det mängder med bra böcker inom detta ämne. Och jag har lyssnat på ett flertal böcker. Bland annat Linus Jonkman, han som gästade prestationspodden förra veckan. Han har skrivit en bok som heter Själv, kraften i egen tid. Och den boken gav mig jättemycket. Det handlar om att vi måste dagdrömma och vikten av att liksom kunna sitta och grubbla och inte alltid vara uppbokad och ständigt upptagna. Utan vi måste ha lite egen slötid helt enkelt. Lyssna till den, eller varför inte Maria Borelius, den här Bliss. Den skulle jag vilja lyssna till. Jag har inte tid att läsa. Jag har ett erbjudande till er som lyssnar. Ni kan få testa Nextory i 30 dagar helt gratis. Och då går ni in på länken nextory.se/kampanj och använd koden prestation. Och få alltså tillgång till 30 dagars lyssning och läsning. Helt fantastiskt. Gör det bara! Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och ja, ni vet ju, jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Eller så för att ta reda på hur vi ska leva och må bra. Och tack snälla alla er som har gått in och skrivit en recension på er app som ni lyssnar till. Alltså för mitt fall är det Podcaster-appen. Gå in på Podcaster, hitta prestationspodden, scrolla ner och så ser ni lämna en recension. Tack snälla för er som har gjort det och tack snälla för er som kommer göra det. För att det bidrar till att prestationspodden når fler. Och nu är vi uppe i typ så här 233 och vi ska upp i 300 innan det är sommar helt enkelt. Hoppas det är bra med er. Jag är trött. Alltså jag är jättetrött över det här coronaviruset som alla tjatar om hela tiden. Alltså jag förstår. Det är en jättestor rädsla hos människor och media gör inget annat än att pumpa ut information och det är ju bra, men man blir också trött av att det är det enda som pratas om och allas rädslor. Och jag är inte så rädd för just sånt, men jag blir trött i alla fall och ja, men det påverkar ju. Jag tror att ni kanske känner liknande. Jag tänker att det skulle vara intressant om media testade att bara skriva om bra saker. Alltså det är klart att vi behöver information, men som det är nu så gottar ju sig alla medier i det här för att tjäna pengar. Det skulle vara härligt om vi kunde få höra om lite goda grejer som händer i världen och bra saker. Skulle kanske öka vår energi lite grann. Men jag har gjort en ganska stor grej. I fredags så åkte jag och min man ut och rensade och stängde ner ett landställe som vi inte ska hyra mer. Vi har hyrt det i 3 år. Det har varit platsen som jag har återhämtat mig på. Det har verkligen varit anledningen till att jag har orkat köra den här podden. Så nu gäller det att jag hittar något annat. Nej, för att det är skog där och en sjö och det är så enkelt och helt underbart och man kliver rakt ut i naturen och ja, ni vet, så härligt. Och barnen bara springer runt över hela den där lilla byn eller vad man ska säga bland alla husen och bara leker hela dagarna. Så jag har fått så mycket tid för mig själv. Så det var tufft att säga hej då, även om jag känns som att tiden är inne för huset är lite för litet för oss nu. Barnen har blivit så stora och sådär. Du vet, det var så äckligt. Vi skulle städa som en flyttstädning fast vi hade liksom inget vatten, för det finns inget vatten där, utan vi fick åka och hämta vatten, röja undan, och man såg att det var råttor överallt. De är så äckliga, de äter även på stearinljus. Varför gör de det? Stearinljus låg överallt och de gillar att gnaga på det här silvriga pappret runt om, eller vad säger man, hållaren. Alltså jag är inte rädd för corona, men jag är tydligen rädd för råttor. Jag var livrädd hela tiden. Jag fick liksom så här, okej, nu ligger det ett råttbo här medan jag rycker bort en kudde. Eller, hela tiden gick jag på spänd och typ inte andades. Och sen i kombo med att det är slitigt att rensa ut ett helt hem, plus att man är ledsen, liksom, fast kanske inte släpper fram det när man har på städar. Utan jag gick där och bara hej då stenarna, hej då allting. Hej då utsikten, hej då. Ja. Fast jag kom på mig själv också, jag som liksom pratar om att man ska stå i sina egna känslor. Och så Matilda blev så himla ledsen när hon hörde att vi skulle åka ut dit och det inte hon skulle följa med. Och jag var så här, nej men kolla här, vi ska kanske hitta något annat landställe som vi kommer vara i. Jag försökte alltså få henne att inte vara ledsen. Så dumt. Så jag ångrade mig och gick tillbaka till henne och bara, Matilda, det är klart att vi ska vara ledsna. Det är världens finaste landställe. Vi ska sörja. Så kom jag på mig själv hur man gör och som mina föräldrar verkligen har gjort, att man ska inte vara ledsen utan min pappa. Jo, man ska bara vara glad och se fram emot någonting annat. Men det finns en kraft i att vara ledsen och säga hej då. Så jag och Matilda, vi tände ljus och hade det så härligt. Och grät och sa hej då och sådär. Hon vill inte höra om nästa landställe. Och det är så himla klokt. Ja, så kan det vara. Så därför är jag lite trött och jag är så glad att jag har podden. För det är verkligen, jag säger att jag är trött jämt. Men det har väl med att vara mamma. Det är ju rätt mycket. Man har inte bara sig själv och att bry sig om liksom. Jag har fortfarande plats i min coaching. Några platser kvar, det är inte många. Men, och jag coachar ju i att skapa förändring, men liksom förändring ofta tillbaka till sig själv, för det är ofta kunderna kommer till mig och har tappat sig själva på ett eller annat sätt, och man behöver hitta ett jobb eller inte trivs i en relation eller ja, det kan vara olika saker helt enkelt. Men gå in på carolinnorbeli.com om ni vill boka en tid, och första gången med mig är gratis. Och för er som gillar mina tankar och idéer och vill hålla koll på podden, så kan ni gå in på Instagram, Caroline Norbeli Coaching. Caroline Norbeli Coaching, följ mig där. Jag har intervjuat en man som heter Erik Fernholm. Han har akademisk bakgrund inom neuro- och motivations- och lyckoforskning. Och dessutom så är han en väldigt bra talare och tänkt otroligt mycket när det gäller de här ämnena. Så jag tycker att vi bara helt enkelt lyssnar till Erik Fernholm. Välkommen hit, Erik Fernholm.
Tack.
Det är jag som kommer till dig. Vi sitter här på Norrsken.
Exakt, Norrsken House, mitt i stan.
Härligt. Var det inte så att du föreläste på Brilliant Minds förra året?
Jo, stämmer. Mm. Ja, exakt. Det var väldigt spännande.
Ja, jag har mest sett dig på film. Jag var där året innan och hade hoppats att jag skulle komma med. Men det var ju så lite restriktioner med Obama. Så jag,
ja. Ja, exakt. Och Naomi Klein och hela gänget.
Ja. Ja. Men jag har förstått att du är en jättebra talare. Och vad är det som gör dig till en bra talare?
Oj, vad är det som gör mig till en bra talare?
Jag vill ha lite tips här nämligen.
Ja, exakt. Men så här då, jag brinner otroligt mycket för vissa idéer. Så jag är väldigt angelägen om att de idéerna utforskas och de samtalen förs. Mm. Och jag tror att när jag kliver upp på scen så förstår folk att jag är där uppe för deras skull. Och jag bryr mig väldigt mycket om att de ska förstå någonting. Istället för att jag kliver upp där uppe för att jag vill vara en föreläsare och synas och höras och få bra omdömen. Och det struntar jag lite grann i. Och det tror jag är nog, i min värld är ett kriterie för att man ska göra sig värd att stå på scen och låna folks tid. Att man är där för dem och inte för sig.
Mm. Det är sån skillnad.
Ja, det är en enorm skillnad. Ja, visst. Jag är allergisk mot folk som kliver på scen och vill verka duktiga talare till exempel.
Det kan ju vara samma sak i sociala medier. Alltså att man är där för sin egen skull. Eller om man är där för att man har ett syfte. Det tycker jag är stor skillnad.
Ja, men jag skulle säga alla mänskliga interaktioner. Mm. Alltså när man är med sina vänner, när man är med sin familj, när man är på jobbet, när man är på en scen eller sociala medier. Gör man det för att man själv vill framåt? Eller gör man det för att man vill någon annan någonting gott? Det är en väldigt stor skillnad i motivation och varför man gör det mer. Likadant för bolag.
Ja,
gör det för att vi vill bli stora och starka och bäst i världen, eller gör vi det för att vi vill bidra med någonting till ett samhälle som vi ser att vi är en del av? Det är rätt stor skillnad i liksom det psykologiska operativsystemet och värderingssystemet som man utgår ifrån.
Mm. Ja, för jag läste på din hemsida där du skriver världen är ny. Är ditt tänk detsamma? Vad menar du med det?
Ja, precis. Vad menar jag med det? Det skrevs så länge sedan.
Du har ändrat det.
Ja, nej, men det stämmer ju fortfarande. Ja. Nej, men så här. Alltså jag tror att det anledningen till att den, jag tror är att jag har valt att ha den på hemsidan är för att förr så var det så att teknologiutvecklingen gick, den är alltid ökat i takt, så den har alltid känts som snabbast nu än någonsin. Men så sa man för 200 år också. Och skillnaden idag är att idag så kommer vi se lika stora omvälvande skillnader som skedde mellan generationer kommer vi se inom din livstid. Inte bara en gång utan 4, 5, 6, 7, 8 gånger.
Det är så
coolt. Och det här märker vi i vårt språk. Vi frågar våra barn så här, vad vill du bli när du blir stor? Och det är en sån fruktansvärt taskig fråga. För att du, då ger jag barnet en bild av att man väljer en sak. Och att det har att göra med vad du vill dessutom. Inte vad som behövs. Men också att det är en sak konstant över resten av ditt liv. Och det är intressant. Redan nu så har vi liksom någonstans över 7 liksom, skilda yrken. Men också karriärer. Och det ökar i mängd. Så det är inte vad jag jobbar med. Det är liksom hur jag arbetar och sånt som är viktigare. Så att tempot förändras vansinnigt snabbt. Och de som inte är med på att det är helt nya förmågor som krävs av oss. De kommer ha det svårare och svårare att anpassa sig.
Gig economy lite grann. Att det i alla fall är fler. Man har olika. Och det tycker jag är så skönt och befriande. För förut var det ju en skam när man bytte jobb.
Mm.
Jag har bara varit där. Det är även kunder till mig. Jag jobbar som coach. Bara, nej, men nu har jag bara varit där 2 år. Jag kan inte sjukskriva mig nu och göra någonting annat. Alltså det, de lever kvar i det här gamla.
Ja, det är intressant. Det är väldigt olika världar här samtidigt. För i min värld så är det precis tvärtom. Det är så här, oj, var du kvar i 3 år? Vad intressant. Vad var det som gjorde att du inte lämnade efter 1,5?
Ja, men gud vad bra.
Så jag kommer från en helt annan. Om någon har varit på en arbetsplats i 7 år, det ser jag som en röd flagg. För då är de inte vana vid att... jag jobbar väldigt, väldigt snabba förändringar och mycket kontextbytande. Ja. Så liksom, vi ändrar verksamhetsplaner varannan vecka kanske.
Mm.
Så att du ska ha en tydlig rollbeskrivning i ett skämt. Liksom. Det finns inte på kartan. Vi kan inte erbjuda det. Utan vi byter det hela tiden. Så att någon inte är van vid sådana typer av förändringar blir väldigt, väldigt tufft för att anpassa sig till den miljö som jag jobbar i. Men alla miljöer är inte likadana.
Hur kom det sig att du pluggade neuromotivations- och lyckoforskning? Alltså, jag är avundsjuk för det första. Hur kom det till det?
Ja, alltså det finns ju flera svar på det. Men ett är ju, jag läste en beskrivning av ett program på universitetet. Som jag läste bara de första 3 meningarna i den beskrivningen. Stod, var det så här, vill du förstå forskningen om hjärnan och förstå vad det är forskningen säger om vad det är som gör människor lyckliga och lever meningsfulla liv? Och då tänkte jag, den där frågan ställer man inte om man inte har svar på, om man inte har fog för det. Om det är ett universitet som, eller en högskola som erbjuder det. Så då tänkte jag, vart ligger Skövde, tänkte jag. För jag var då surfare och hoppades på att studera längs kusterna. Men det gjorde att jag flyttade till Skövde och bodde där en massa år. Och liksom, tror jag var första kullen som gick ett program som var liksom inriktat på, huvudämnet var kognitiv neurovetenskap och inriktningen var lyckoforskning och motivationsforskning. Så vi fick väl liksom vara med och samskapa det här programmet. Det var ju ett experiment.
Mm.
Men det var fantastiskt, för det fanns ju ingenting annat att göra i Skövde än att plugga. Så jag pluggade liksom dubbeltakt och läste mer utanför studierna till och med då än vad jag gjorde innanför studierna. Så det var liksom allt jag gjorde var att konsumera forskning om de här ämnena, vilket var fantastiskt. Men det djupare svaret är, vad var det i mig som väcktes när den frågan ställdes? Och det har ju att göra med att hela mitt liv så har jag ägnat, jag har tänkt otroligt mycket på döden, jag har tänkt otroligt mycket på varför vi gör det vi gör, varför vi tycker saker är viktiga, vilka mål vi siktar på, och att vi nästan konstant lurar oss till att tro att det vi siktar på spelar någon roll överhuvudtaget. Och vi är väldigt påverkbara när det gäller vilka mål vi sätter upp och inte. Så det blir lätt att vi sätter upp liksom normativa mål som vi ärver från vår kontext och samhället omkring oss, istället för mål som faktiskt påverkar någonting överhuvudtaget som är meningsfullt. Och det här har att göra med att min pappa var elitidrottare och väldigt framgångsrik, men liksom fastnade i pillermissbruk och väldigt, så min barndom var liksom, fram tills att jag var kanske 12-13, så var den ganska tuff. Då liksom min mamma som höll ihop hela familjen. Tre barn, bodde en tvåa i Västerås med en hund. Vi hade inte råd att knappt liksom köpa mat. Och min pappa som var då missbrukare liksom, var elitidrottare och så. Han gjorde sitt bästa också, men ganska tufft. Så han gick ju bort när jag var 12 liksom, på grund av det missbruket då.
Och han hade en sida utåt och en sida, eller antar jag.
Ja, som vi alla har liksom. Men han trodde ju liksom att när jag väl blir framgångsrik så kommer någonting magiskt hända. Precis som att om jag tror att jag gör en exit i mitt bolag så kommer någonting magiskt hända. Eller när jag får löneökning så tror jag att någonting magiskt kommer hända. Och det är ganska naivt, irrationellt liksom, att tro det. För sista löneökningen gjorde inte så mycket för mig. För jag vill ju fortfarande ha mer utav det. Eller liksom nästa, du vet, steg i min karriär. Eller nästa snygga partner jag får. Eller nästa, du vet, prestation jag når. Ingen av dem kommer att spela så stor roll. För att de förra gjorde inte det heller. Men då var du lika övertygad som det är nu. Så att det sker liksom inget lärande här. Utan jag är liksom lite fast i en loop. Och det ser vi över hela samhället. Så jag tror att jag hade med mig den erfarenheten ganska tidigt. Och började vända på steken och säga så här. Okej, men om de målen inte hjälper mig. Vad är det då som verkar kunna påverka mig? Så i ganska tidig ålder liksom, så märker jag att jag har gjort massor med experiment som andra kanske inte har gjort. Så jag kommer ihåg att jag jobbade väldigt länge för att ha råd med en svindyr moppe. Och det var liksom den coolaste moppen i Sverige, i min värld i varje fall. Men det var i varje fall den coolaste moppen i Kolsva, vilket är en liten bruksort utanför Köping. Det är jag 100% säker på. Och jag hade jobbat, vet, i var ett eller två år för att ha råd med det här. Och så köper jag hem den här och så sitter jag i garaget på en liten pall och tittar på den här stora, häftiga, blåa moppen. Och den ser ut som en liksom racermotorcykel. Och så sitter jag och tittar på den och, jag liksom, och det slår mig att ingenting är annorlunda. Jag känner ingenting. Allting är exakt likadant. Min kropp är likadant, mitt andetag känns likadant, rummet känns likadant, garaget känns likadant. Allting är likadant. Och det som hände då dagarna som följde var att det enda som hade faktiskt förändrats, det var att fel människor ville vara med mig. Jag fick uppmärksamhet, inte för den jag var, utan för att folk ville synas med min moppe. Men jag märkte att folk började utnyttja mig. Och helt plötsligt började jag märka så här, oj, det här är ju liksom motsatsen till de sakerna som jag trodde skulle hjälpa mig. Så då svor jag till mig själv och sa liksom att jag ska aldrig gå på det här igen. Jag ska veta om att liksom de här målen som man sätter upp för sig, om det är materiella ting i varje fall, de kommer inte ge mig någonting. Nu har jag inte kunnat hålla mig till det. Men
vad coolt att du var så reflekterande. För jag ser människor, inklusive mig själv, men kanske framförallt människor i min omgivning som gör det om och söker den här kicken om och om igen och aldrig reflekterar. Det är den här tomheten. Vad ska man fylla det med, ett glas vin efteråt för att tagga ner? Det här. Men vad fantastiskt att du i så ung ålder reflekterade där. För det är ju något som har nått många i äldre åldrar. Liksom.
Ja, det är ju så. Alltså, när vi inte lär oss och agerar med en gammal karta. Det som kommer hända då är att verkligen det kommer slå dig i ansiktet till slut. Liksom. Ja. Alltså kör du bil på ett sätt som inte funkar riktigt. Då behöver du bara vänta på att rätt situation ska liksom dyka upp, så kommer det bli en olycka. Så det är ju själva lärandet och utvecklingen av oss själva som individer som gör att vi bättre kan lösa problem i vår vardag. Men gör vi inte det, då kan det kännas bra för stunden. Som liksom, försöker jag lösa min stress med ett glas vin. Det funkar ju perfekt för den kvällen. Men det är också så att jag börjar neurologiskt trampa upp en stig i min hjärna som säger stress kan vändas till en positiv avslappnad känsla genom alkohol. Istället för var kommer stressen ifrån, och liksom bottna i den osäkerheten kanske då som finns i mig, som är att jag vill överprestera eller jag känner mig otillräcklig eller vad det nu må vara. Och på det sättet så vi är ju, vi lever ju också i ett samhälle och en marknad som gärna bygger upp liksom en säljbar lösning, skapa ett behov i någon som inte nödvändigtvis är kopplat till deras djupare emotionella behov, och sen så lös symptomet med en produkt eller en tjänst. Det här kallas för PR. Det är liksom, det uppfanns av liksom Freuds kusin efter att Freud hade släppt sina teorier, där man sa att man kan associera djupare behov med en ytlig produkt och lura människor att tro att det här djupare behovet kan bli tillgodosett genom produkten. Och då är de fast i en loop, och det är superbra för marknaden och superbra för bolag. Och det här är liksom, det här måste vi också inse, att människan är inte rationell, utan människan är ett öppet, föränderligt, ganska komplext system som tar emot väldigt mycket signaler från sin omgivning. Och här har Sverige varit ganska häftiga tidigare. Liksom, vi har förbjudit reklam mot unga och såna här saker. Mm. Men ska vi skapa ett hållbart samhälle och hållbara individer, så måste vi också lämna idén om att vi är för, liksom, fullt rationella, full kontroll på oss själva, att vi inte går att påverka. Det är intressant.
Jag har fortfarande platser i min coaching. Jag coachar människor inom stress, men också framförallt kommer personer till mig som vill skapa förändring. Det kan vara förändring i relationer eller förändring från en karriär som inte passar till någonting annat, eller bara att man har tappat bort sig själv. Och jag sitter på Yogamanna i Stockholm, men även så coachar jag via FaceTime. Så gå in på carolinnorbeli.com. Det är fortfarande platser kvar på min yogaresa. 2 platser kvar. Även om det är folk som är lite intresserade, så vet jag att det finns 2 platser. Eller yogaresa ska jag inte säga. Hälsoresa snarare. Vi tränar, yogar, morgonyogar, mediterar och vandrar. Och det är den 28 maj till 31 maj i Deja. Så härligt. Häng med. Så gå in även där då på carolinnorbeli.com. Berätta det där om hur vi kan påverka varandra, att vi är så påverkbara.
Ja, exakt. Just det. Precis, det finns en forskare som heter Niklas Christakis som visar på just hur vi går omkring med en berättelse om att vi är separata individer som tar självständiga beslut, men verkligheten verkar vara långt, långt, långt därifrån. Men i och med att vi har den här berättelsen, så är vi liksom, så snappar vi inte upp någonting annat. Och det är just att beteenden, värderingar, även mål, hur vi mår, depression, alla de här grejerna verkar sprida sig som virus i vårt nätverk. Så att vi smittar av oss med liksom bara tempot vi pratar med, eller hur vi sitter, eller vad vi äter, eller om vi röstar. Det sätter som en norm omkring oss, som andra när de kliver in. Vi är ju väldigt normativa varelser, så när vi kommer in i en kontext, då tittar vi först på alla andra och försöker se hur agerar andra i den här kontexten, så anpassar mig därifrån. Vi är inte objektiva beslutsfattare, utan vi är subjektiva och socialiserade, liksom noder i ett socialt nätverk. Så att det han fann var, han följde ju människor, tusentals människor över liksom 30 år, och idag med våra datorer så kan vi liksom analysera den här datan, och man mätte liksom allt man kan mäta på en människa en gång i månaden eller varannan månad så över tid. Och det man fann var att den viktigaste faktorn för någons liv var inte dens egna beslut, utan det var människor omkring den. Så att om jag lägger på mig 10 kilo, så är liksom sannolikheten att du smittas av min liksom övervikt enormt mycket högre. Så lite olika beroende på studier, men liksom någonstans mellan 50 och liksom 150%, lite beroende på vad det var. Och sen spred det sig via dig till andra, till alla dina vänner var liksom 25% större sannolikhet att de la på sig 10 kilo, och alla deras vänner 5% större sannolikhet att de la på sig 10 kilo. Och det är 1 miljon människor om vi alla har 100 kompisar. Så att det är rätt intressant att se hur liksom vi verkar sitta ihop så vansinnigt mycket mer än vad vi tror, men vi agerar som att vi inte gör det. Och det här ser man till exempel i trafiken också. Så på en motorväg, om det är en bil som gör liksom lite en ful liksom sväng framför någon annan, eller försöker liksom, smita före i kön, då skickar det som en chockvåg bakåt. För bilen bakom måste då bromsa in, och bilen bakom den måste bromsa in. Och oftast måste de bromsa in lite, 1% snabbare. Ja. Så det som händer är att det blir som en chockvåg bak i motorvägen som kan ligga kvar i flera timmar för att en person agerade på
Det har jag en grej från min helg. Vi åkte till Marie Fred. En man liksom åker ut lite snabbt. Så här, alltså, nästan, vi trodde vi skulle krocka. Vi missar avfarten till McDonald's och hamnar på en, så här, liksom, en schysst restaurang och äter en riktigt bra lunch. Mm. Alltså, det var ju bara för den här mannen som var lite slarvig.
Mm.
Ja.
Mm.
Så vi bara, jaha, okej, 1000 kronor senare. Nej, men liksom, ja. Men ändå, det var, vi var båda alla så medvetna om att det här var inte vårt val. Liksom.
Nej, nej, exakt så. Och man brukar prata om liksom olika typer av system. Så liksom enkla system som är linjära, de är enkla att förutspå. Komplicerade system som fortfarande är linjära, det finns linjära samband men som är svårare att se sambanden. Och sen så har du komplexa system. Som är liksom, det finns inga linjära samband. Allting sitter ihop och allting är liksom emergent. Och det är lite så samhället också funkar. Vi människor har, inte, har väldigt svårt att navigera sådana här system för att vi tänker linjärt. Men världen är ett komplext emergent system. Och vi måste lära oss som människor nu när vi har blivit så kraftfulla. Vi är ju liksom den kraftfullaste kraften på den här planeten. Så måste vi också lära oss att bidra till eller vara en del av de här emergenta komplexa systemen. För det vi gör just nu är att vi tar komplexa system och gör dem, förenklar dem och gör dem komplicerade. Och det funkar inte. Det är ett ganska ohållbart sätt att bygga samhällen på. Och också navigera för oss själva. Jag menar bara det här. Det finns ju ett begrepp nu som är väldigt trendigt och som tyvärr används av människor som tycker att de är väldigt, väldigt goda och fina. Och det är ju liksom, jag är en social entreprenör. Och det är som, poängen är i varje fall den här. Om de är sociala entreprenörer, vad betyder det då annars att vara en?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Entreprenör. Alltså vad är det för saker som vanliga entreprenörer inte har tagit hänsyn till historiskt sett? Exakt. Att de faktiskt sitter ihop med ett samhälle. Så det är intressant att vi ens behöver säga, vi behöver ha ett begrepp som säger sociala entreprenörer är ju egentligen helt vansinnigt. Det betyder ju att liksom sättet som vi vanligtvis gör business på är ganska psykopatiskt. Där vi inte bryr oss om de sociala liksom, länkarna som vi har tillbaka till samhället. Till exempel att alla våra medarbetare faktiskt har gått på dagis någon gång. Eller att de faktiskt sitter ihop med liksom, både vägar och sjukhus och liksom, hela samhället. Är ju det som behövs för att bolagen ska kunna finnas.
Ja, du har ju varit inne på, lite på det, men det här med att vi lever nu i ärvda sanningar och som inte levde till lycka och vi behöver hitta nya sanningar att luta oss mot. Kan du berätta lite om det? Det tänker jag också när det gäller företag då.
Ja, exakt. Alltså det är ju vad det betyder att vara människa. Men varje generation har ju alltid ärvt den gamla kulturen. Det var någon som sa, jag minns inte vem det var som sa, men att kulturen alltid är död. Alltså man ärver alltid normerna som kommer och vårt jobb som vuxna är att på nytt föda eller på nytt skapa kulturen. Och uppdatera den till vår tid. Så det är liksom till vår tids största problem. Och det är varje generation har ju liksom sina stora utmaningar som de ska lösa. Anledningen till att det här blir mer och mer kritiskt är ju för att teknologi gör ju dels att accelerationstakten ökar som vi sa tidigare. Men också att den förmågan vi har att påverka andra människor är också exponentiell. Så liksom hade jag för 200 000 år sedan så hade jag en pinne i handen för att kunna skada någon annan. Idag har jag CRISPR eller en atombomb eller liksom vad det må vara. Så jag kan skada oändligt många fler människor. Och likadant för bolagen. Så sättet som vi har lärt oss att liksom spela det här spelet hittills, alltså navigera livet, är att vi som individer är itutade en story om att vi är individer, att vi är frånskilda av vår omgivning och vi ska fokusera på vad som gör oss lyckliga. Mm. Och då handlar det om att öka min frihetsgrad och öka min makt. Och det är precis samma sak vi ser i bolag. Jag vill göra mig själv större och starkare, liksom tillväxt, så vi kan vara friare och göra precis vad vi vill, så vi kan vara störst, bäst och vackrast. Och det är på något sätt ett självändamål. Och det som problemet med det är att när du har en marknad eller en situation där människor har det sättet att tänka, då är det också så att den som är beredd att, okej, visst vi håller oss till lagen, men den som är beredd att liksom strunta i så många socialt ansvarstaganden som möjligt är den som får en konkurrensfördel. Och det här kan inget CSR-arbete i världen liksom kompensera för. Mm. För hela spelet är riggat för att desto mer hänsynslös du är, desto mindre hänsyn du tar, desto snabbare kan du nå dina KPI-er. Vi bara tänka på de mest effektiva människorna vi känner. Mm. Det är de som inte nödvändigtvis tar hänsyn till alla kontexter de är del utav. Så det här liksom projektmindsetet är också det som är problemet idag. För vi fokuserar ganska mycket på förenklade mål. Vi tänker att vi är då frånkopplade i vår omgivning. Och sen blir förvånade när liksom miljön inte håller. Eller när sociala tilliten går ner. Eller när folk mår dåligt och den psykiska ohälsan ökar. Det är ju på grund av att vi har frånkopplat oss till att börja med vår omgivning och den sociala väven. Och sen har vi siktat på en massa grejer som inte nödvändigtvis var viktiga. Men som på grund av, hjärnan är ganska bra på att bli hijackad. Så fort du har liksom, så fort du kan hamna i flow kring någonting, så kan du sugas in i den upplevelsen. Så ge dig ett tydligt mål, direkt feedback, koncentration och en lagom stor utmaning. Då kommer du liksom sugas in i den situationen. Det här är vad gamification handlar om.
Mm.
Och då kan du lura nästan vem som helst att göra vad som helst. Om du bara bygger in dem, den processen kring dem.
Mm.
Och det är precis som man gör på i såna här miljöer. Liksom.
När du är ute och föreläser för sådana företag, förstår de vad du säger eller håller de det lite? Ja, gud, det är så kul att ha Erik här. Nu kan vi gå och dricka kaffe.
Nej, men jag är ganska ärlig mot de ledare som jag träffar och säger att så här, jag är inte här för att köra en inspirationsföreläsning. Liksom, visst, vi kommer garva, vi kommer ha kul, vi kommer göra massa experiment. Men jag vill hellre att jag har gjort något, bidragit med något meningsfullt. Och vi har pratat om saker som är allvarliga och pratat om saker som är på riktigt, än att ni har garvat lite grann. Då finns det många andra föreläsare ni kan ta in. Det betyder inte att vi inte garvar, men det betyder att fokuset är någon annanstans. Så det jag gör ofta handlar om att så ledare eller organisationer, de säger så här, vi måste lära oss ta hand om våra kunder bättre. Eller vi behöver öka engagemanget eller ta hand om våra medarbetare bättre. Vi vill ta ett steg vidare i vår liksom, utveckling som organisation. Och vi vet att det kommer vara kanske lite utmanande. Och så här. Eller så står de inför stora problem. Så oavsett så är det så här, de brukar ha förstått att de behöver utvecklas. Antingen för att omgivningen har förändrats för snabbt eller att de känner att de har interna signaler som säger att de måste förändras.
Ja.
Och det jag brukar hjälpa till med där är att från ett forskningsperspektiv försöka bidra med någon typ av insikt om vad deras nästa steg kanske kan vara. Typ, hur ökar man engagemanget hos medarbetarna är en väldigt vanlig fråga man får.
Ja.
Och då brukar jag försöka komma in och säga så här, vet ni vad, det är helt fel fråga. Ni ska inte ställa frågan liksom kring hur ni ökar engagemanget hos andra människor, utan snarare hur kan ni vara värda deras engagemang. Likadant med tilliten. Folk är så här, hur kan vi öka tilliten i samhället? Hur kan vi öka tilliten i organisationen? Och det är så här, om någon kommer till mig och säger så här, Erik, du kan lita på mig. Lita på mig, lita på mig, lita på mig. För mig så är det en stor röd flagg som säger så här, oj, vad konstigt att de säger det. Varför skulle de be mig om deras tillit? Det får ju mig att känna att de inte är värda det, min tillit.
Mm.
Om de däremot visar att de är kompetenta, de är välvilliga och de är transparenta, för det är de här tre grejerna som bygger tillit, vad forskningen visar. Då helt plötsligt känner jag att jag vill gärna ge dem tillit. Så hur kan vi förtjäna människors tillit? Hur kan vi förtjäna kunders tillit? Det är ju egentligen den stora frågan. Så jag försöker bidra med sådana här typer av perspektivskiften och också få dem att förstå att den här idén om att bolag finns till bara för att tjäna pengar, att det är egentligen det är inte sant. Visst, det måste stå i lagtexten, men det är en fruktansvärt dålig idé som skapar kortsiktighet i hela systemet. Och att de bolagen, nu när vi rör oss in i ett samhälle som blir allt mer sammanlänkat och folk börjar förstå det, då blir de här frågorna viktiga kring hur kan vi faktiskt skapa mer meningsfulla organisationer som är värda tillit. Men det är verkligen ett omtag i liksom sättet som vi vanligtvis jobbar med värderingar eller processer och sådana saker.
Men det tycker jag också är roligt, för när jag coachar yngre människor så märker jag att de kraven finns från dem, och det är ju ingen nyhet, det är en annan generation, och folk brukar störa sig på den där, vad lata de är och så här. Men jag som coach och som bryr mig om människor tycker att fasen, nej, det är jättebra att de har dem. Vad är det? De pratar jättemycket om värderingar, de tänker verkligen inte jobba för något som inte, så nej, jag har fått jobb på ett företag som inte kanske står för mina normer. Åh, nu, vad ska jag göra? Så det har ju, människor i min generation har ju inte det tänket, utan det är bara så, okej, jag jobbar inte med cigaretter och inte med prostitution. That's it. Så vi är på väg någonstans, och det är så ljust, tycker jag. Och jag blir så glad.
Ja. Precis, och det är sånt sundhetstecken, för att om det är så att du... Om det är så att du tänker att det är normalt att du behöver vara en annan person när du går till jobbet, då är det någonting väldigt sjukt med det här systemet. Alltså att du inte kan vara samma person hemma med dina barn som du är med dina medarbetare eller dina anställda, då är det någon typ av psykopati som är liksom i de här olika kontexterna. Alltså de hälsosamma miljöerna. Skillnaden då är att i en arbetsplats så måste du också prestera. Det finns ju liksom det här, det är ju sant att en arbetsplats behöver ha en output på ett annat sätt än vad en familj behöver. Förutom att uppfostra, ta hand om sina barn. Och överleva givetvis. Det behöver vi båda. Men att du ska vara någon helt annan person. Och att du känner att nej, men det där är jag på jobbet. Och det där är jag när jag hänger och tänker på min karriär. Det skulle jag säga är ett väldigt farligt förhållningssätt. När man har fått människor att liksom dela upp sig själv på det sättet. Då börjar det bli lite oklart hur långt man kan gå. Och hur mycket andra delar kan man få dig att skapa inom dig själv som inte du kanske står för. Utan sen att säga nej, de handlingarna som jag utför i vilken given situation ska vara från de värderingarna som jag har. Och någonting jag står för. Nu är det ju också så att den här yngre generationen, det är inte säkert att de har så himla annorlunda värderingar. Alla yngre har alltid varit mer liksom idealistiska och varit mer självupptagna och varit mer lata. Det är ju inte, den här generationen är ju inte mer självupptagen än någon annan. Det var vi också när vi var så unga.
Men de är lite spirituella. Ja. Det kommer in sådana saker som jag bara uppskattar så mycket, som jag ser att de har. Precis. En styrka som inte mina vänner har.
Visst, och identiteten är för första gången någonsin, så ser man frågar dem då över hela världen, så frågar man sig, vad identifierar du dig som? Är du liksom kristen? Är du svensk? Vad är du för någonting? Vad skulle du säga? Och då säger liksom, oavsett vilken kontinent, så tror jag att det är någonstans mellan 55-60% av alla då millennials som säger, jag är en global citizen. För jag är uppvuxen på nätet. Jag är liksom uppvuxen med folk oavsett vart de är på den här planeten eller liksom vart de är födda. Det är en trivial story om vart jag råkar liksom födas. Utan vilka värderingar jag har, vilken typ av person jag är, vilka intressen jag har. Det verkar vara någonting som de liksom har länkat ihop. Och då blir ju storyn om nationaliteter och såna här saker mindre central, vilket är häftigt.
Varför har psykisk ohälsa växt så mycket, och varför äter vi, en miljon svenskar äter SSRI-preparat och barn till och med som äter sömnmedel. Alltså hur har vi hamnat här?
Ja, exakt. Så vi har haft en 800% ökning av sömnmedel vid våra 11-14-åringar i Sverige.
Ja, så
på 4 år.
Ja.
Den är ju rätt brutal.
Men liksom. Inte det, ja, det kan jag bara... Så kan det vara kopplat till att man har så mycket skärmtid, tänker jag. Att det, för om jag ser det på min son, kan gå rätt upp i varv av det.
Och trenderna, precis, det är för sömnmedel, ska man tänka sig att det är för att de sitter med telefonen och inte kan varva ner. Men man ser liknande trender kring ångestdämpande eller kring antidepressiva. Så frågan är liksom, hur kommer det sig att vi har den här eskaleringen av psykisk ohälsa, speciellt bland unga eller
ja, överhuvudtaget.
Det är svårt att svara konkret, för det är en väldigt bred fråga liksom. Men om man säger så här, från där jag står i alla fall, och från att ha liksom, så jag är inte en forskare, men jag har ägnat 15 år av mitt liv till att bara liksom läsa forskning varenda dag liksom. Och från vad jag har förstått, när vi lämnar normer, eller när vi har gått in i liksom ett postmodernt samhälle där det finns massor med olika normer, och dessutom har en berättelse om att vi är just separata från en omgivning, vi fokuserar ganska mycket på oss själva, våra personliga varumärken, hur vi uppfattas av andra, vad vi vill, där i grunden så har det redan skett en massa frånkopplingar från våran kropp, från varandra, från den naturliga omgivningen och från samhället. Och det finns liksom väldigt få meningsfulla relationer jag har till de här liksom grupperna av människorna eller de här omgivningarna som jag är en del utav, utan jag är en konsument. Jag ska konsumera min skola, jag ska konsumera sociala medier, jag ska konsumera mina grejer, jag har en transaktionell relation till folk i mitt arbete, så jag är liksom en meningslös kugge i ett stort maskineri liksom, en human resource, en HR liksom. Och det därifrån så får vi, i och med att det där är inte vad vi är byggda för evolutionärt. Vi är byggda för liksom att se människor i ögonen. Vi är byggda för att vara närvarande i våra kroppar. Vi är byggda för att se våra känslor som meningsfulla signaler. Inte för att jaga positiva känslor och undvika negativa känslor. Så det är ju, när det gäller beroendeforskning till exempel, så är det så här, det är väldigt tydligt att det som skapar både beroenden men också mycket av depressionen är ju en frånkoppling till ditt eget känsloliv, från dina värderingar, från andra, från meningsfulla relationer. Jag menar, ett av kriterierna för att diagnostisera depression är ju en stark känsla av meningslöshet. Och då är det inte så att du kan fixa det med ett piller, utan du kan fixa det med meningsfullhet. Piller kan hjälpa dig att lösa det kortsiktigt, men långsiktigt så, jag menar, det finns ju noll forskning på att antidepp funkar för unga till exempel. Det gör ju inte det. Men vi pumpar ut det mot våra unga hela tiden. Men däremot meningsfulla relationer, att få känna att jag är sedd, hörd, att jag är behövd, att jag faktiskt kan bidra till andras liv på ett meningsfullt sätt. Det vet vi ju. Det är ju som att göra någon immun mot många av många av de här symptomen för psykisk ohälsa.
Du har pratat lite i några poddar om dagens skola. Jag tycker du har en intressant take och lite lik min egen syn. Kan du berätta?
Ja, exakt. Alltså, jag tror två ingångsvärden, om man ska prata om skolan, kan vara värda att ha med sig. Det ena är ju bara att hedra alla de människorna som faktiskt har ägnat sina liv åt att försöka hjälpa nästa generation att utvecklas. Det finns så många människor som bryr sig så mycket. Det är den ena, så liksom all den kärlek som går in till det. Och sen den andra är all den smärta som kommer från systemet som är byggt för 200 år sedan. Så det är liksom de två polariteterna lite grann. Och där skolan är just, idag så är skolan till stor del i hur den mäts, i hur den är strukturerad, i vilka mål den har, så är den en industri för att skapa likformade enheter som pumpas ut och som ska kunna exakt samma saker. Vilket är inte så världen funkar idag. Jag menar, Google, McKinsey, Ernst & Young har alla gjort så här metastudier på vad är det för typ av individer som klarar sig bäst i deras miljö. Det här är några av världens bästa och mest högt aktade arbetsgivare. Och det de ser är att vi ser noll korrelation mellan akademiska meriter och hur det går för folk på Google, Ernst & Young och McKinsey. Det är inte betygen som spelar roll. Det är inte om du har en liksom master eller en PhD. Det finns en viss koppling liksom kring hygienfaktorer. Men det som spelar stor roll är liksom, hur bra kan du navigera komplexa miljöer. Sociala miljöer, din inre miljö, dina känslor, hur väl kan du kommunicera med andra. Sådana här förmågor som vi inte explicit lär ut i skolan. Och det är synd, för att de går att lära ut och det går att bygga de här förmågorna. Så egentligen så kan man känna att skolan var ju en fenomenalt häftig idé liksom, 1842 när den skapades. Verkligen. Det var några som gick ihop, några galningar som sa så här: hörni, Vi borde ju givetvis inte tro att bara för att det är adelsbarn och prästbarn som kan läsa, räkna, skriva, att det är så det borde vara.
Nej.
Utan kolla på alla de här bondebarnen, de kanske kan det också.
Mm.
Och alla är så här, nej, vadå, skärper, kolla på datan. Det finns ingen data som tyder på att det skulle funka. Liksom. Det är bara prästbarn och adelsbarn som kan läsa, räkna, skriva. Ja. Och det är precis så vi gör idag. Vi garvar åt det, liksom, vi tittar bakåt. Men det är precis samma sak vi gör idag. Där vi säger så här, vilka människor ser ni er som navigerar samhället bäst? Det är de som har sociala, emotionella, till viss del kognitiva, mycket sociala, emotionella förmågor.
Ja.
De kan reglera sig själva, de kan bottna i sina värderingar, de kan kommunicera med andra och de agerar efter en värderingskompass. Vilket gör att de är värda tillit, de löser problem, de vågar ställa, de gräver inte, eller de löser inte problem på ytliga nivåer, de löser dem på liksom djupare nivåer. Det här är fantastiska katalysatorer för sin omgivning. Men så tänker vi på de människorna och säger, men det där är ju någon som bara har förmågor, som är liksom, det är talang, eller det där är liksom, de har fått det från sina föräldrar, de har fått det från någon annanstans. Så vi säger, nej, de har fått det där från att de har lärt sig det där från sina miljöer. Det där kan vi lära ut igen också. All forskning visar det. Så det vi behöver egentligen är att kanske göra ett omtag i skolan och säga, vet ni vad? När vi skrev läroplanerna från förskolan upp till, liksom, ja, till och med universitetet. Första kapitlet i läroplanerna är ganska fantastiska. Där är vi väldigt modiga. Vi säger så här, skolans uppdrag är ett demokratiskt uppdrag. Vi ska lära folk hantera olikheter. Vi ska lära folk bygga självtillit, mod. Vi ska hjälpa dem förstå att de är viktiga i att de ska stå upp för de som inte kan stå upp för sig själva. Alltså det är rätt coola värderingar. Jag får rysningar när jag läser det där.
Ja.
Och så har vi helt tappat bollen och så mäter vi bara betyg.
Ja, men, ja, och det är verkligen, det är många i min släkt som drabbas av det där.
Mm.
Förutom då min son som är värsta snillet, jag fattar inte hur det kom sig. Men ja, nej, men jag håller med. Och det, tänk om man bara kunde backa bandet lite och se över det där på riktigt. Hoppas det sker.
Ja, exakt. Alltså det finns ju väldigt mycket jobb att göra där. Och det är ju, det är ganska många som jobbar på det, vilket är väldigt positivt. Och sen finns det ju de som står däremellan, och det är ofta pedagogerna och liksom de som jobbar i skolan och försöker översätta liksom det här ramverket till meningsfulla interaktioner i klassrummet. Och det är all cred till dem. Liksom.
Ja, verkligen. Berätta vad du jobbar med just nu.
Precis, så det vi gör, så för ett gäng år sedan så i stiftelsen Ekskäret och sen så tillsammans med Niklas Adalberg, Klarna-grundaren, så satt vi oss ner och sa så här, vi vet ju om att det finns liksom massor med verktyg från forskningen som stärker människor och bygger deras inre förmågor, som hjälper dem inte bara liksom motverka psykisk ohälsa och må bättre, utan ännu häftigare så bygger det här förmågor hos dem. Vi vet hur man bygger förmågor hos individer som hjälper dem i sin tur skapa miljöer för andra att må bra, för andra att växa, för andra att inte bli stressade. Man kan kalla det för changemaker skills eller liksom, eller egentligen kan man kalla det för jagutveckling eller mognad eller visdomsutveckling. Så det vi sa, att vi vet att de här verktygen finns, vi vet att de här processerna verkligen funkar. Så lär man någon till exempel perspektivtagande eller att inte tro på sina tankar eller reglera känslor, då är det som en metaskill som kan appliceras i vilken konkret situation som helst, och den har liksom en aggregerad effekt på resten av deras liv. Och då blir de som noder i ett socialt nätverk, så blir de som positiva förändringsagenter när de rör sig framåt och navigerar sina liv, oavsett som föräldrar, som busschaufförer, som vd, som politiker. Så med den bakgrunden så sa vi så här, okej, då är det ju väldigt viktigt att vi får ut de här verktygen till så många som möjligt och gör dem så tillgängliga som möjligt. Så det är det vi har jobbat på nu och byggt en plattform, en forskningsplattform är det, med några av de bästa forskarna i världen som gör att du kan jobba med din personliga utveckling. Du får tillgång till de bästa verktygen i världen, du teamas ihop med några andra deltagare och så går ni tillsammans en 8-veckors process. Där ni en gång i veckan jobbar igenom ett verktyg, en intervention. Och sen så har ni ett live-videosamtal som ni själv faciliterar i en grupp om 4-6 personer. Och så kör ni så liksom samma mönster varje vecka. Och de här processerna har liksom, att man tränar med de här verktygen har bevisats att förändra livet på människor. Och så gör vi det här allt i en app så att du har det i din ficka tillgängligt och gratis.
Och det är ju underbart. Och jag tror att det är underbart också för att det sätter igång folks tankar och folks medvetenhet att man kanske behöver jobba på vissa saker. Så det är ett superspännande projekt. Så jag får gå in på...
Precis, så gå in på 29k.org eller direkt in på App Store 29k. Och det vi har byggt där är den första kursen är en kurs som är, det är så intressant, den är designad speciellt för människor som är eller kämpar med prestationsfrågor. Mm. Och det kan vara att man är stressad, det kan vara att man känner sig otillräcklig. Och då finns det liksom, ni vet, det finns massor med forskning kring det här. Mm. Men till exempel så har det här visat sig ha långt större effektstorlekar än mindfulness, än att sitta och meditera.
Mm.
Det är inte lika kraftfullt som folk tror. Däremot att jobba med den här, med de här verktygen har visat sig påverka något enormt. Man är inte lika rädd för att misslyckas. Man vågar visa sig mer sårbar. Effekterna på att jobba igenom de här interventionerna är liksom långt mycket kraftfullare än många andra som finns där ute. Så vi har byggt det här med Christine Neff och Chris Germer och några andra. 17 olika forskare och psykologer som har varit och designat programmet. Och programmet handlar om self-compassion eller självmedkänsla. Mm. När jag hörde självkänsla första gången, då tänkte jag så här, vad kul att det finns, inte för mig.
Ja, jag faktiskt också lite hade den reaktionen, ja. Först jag intervjuat Kristin Andersson som, och då förändrades ju min tanke och nu så har jag så här, cirklar med människor där jag pratar kring det. Så ja, det är ordet som jag är lite svårt för.
Det är ordet, ja, det känns så mjukt och det känns så fluffigt liksom. Men jag kan säga det att även för min egen del, så jag har gått programmet, jag gick programmet precis nu med fyra andra deltagare. Och då går jag det helt som deltagare. Det finns inga lärare på plattformen, utan det är en peer-to-peer lösning. Och jag kan säga att det har ju verkligen påverkat mig. Och vi ser det hos de som går programmet. De är så här, jag var skeptisk till en början och var läskigt med de här videosamtalen. Men jäklar vad starkt det blev. Och liksom att sitta med andra människor som jag inte vet vad de heter i efternamn. Och vi sitter och delar saker. Alltså det är många gånger som folk är så här, ni känner mig bättre än mina bästa vänner. Ni känner mig bättre än min familj.
Ja, fantastiskt ju. Det är bra. Ja, jag blir jätteglad av alla sådana grejer som dyker upp som kan hjälpa till en bättre värld. Men sen vill jag bara fråga dig. Vad gör dig lycklig?
Vad gör mig lycklig? Ja, det finns ju många grejer. Det är inte någon mål i varje fall. Och jag skulle säga att mer och mer så har jag slutat fokusera på lycka och mer fokusera på meningsfullhet. Men det som känns både lyckligt och meningsfullt liksom, det är två stunder som verkligen poppar upp när du ställer den frågan. Den ena är när jag är med min familj, min liksom son som är 8 månader snart och Moa som är hans mamma, min fästmö, som är helt fantastisk och våran stora hund. Ja. Och liksom när vi bara så här hänger så är det otroligt. Det kan kännas som en ynnest att få vara någons pappa, kan jag känna.
Hur kändes det för dig att ha blivit pappa nu?
Stort omvälvande. Det kändes väldigt fint att få vara någons förälder. Jag inser nu liksom att det viktigaste med att välja en partner är ju att hon är en bra mamma. Alltså nu har jag fattat hur viktigt det är att liksom välja en partner efter någon som blir en bra mamma.
Det är en viktig grej.
Ja, det är verkligen viktigt.
Det tänker man inte på när man möter hela någon.
Och i Sverige så är vi ju liksom så himla individualistiska. Så liksom det moderna mödraskapet har ju nästan börjat handla mer om att jag är duktig på att ha en karriär samtidigt som jag är mamma. Istället för att faktiskt, så här, vad betyder att vara en riktigt bra förälder? Liksom. Och där ser jag upp till Moa något enormt. Så när jag får de stunderna, när jag ser dem tillsammans, det gör mig väldigt lycklig.
Ja.
Den andra är när jag ser... alltså jag kan verkligen bli så drabbad av att se människor som, alltså på ett positivt sätt, men överväldigad av att se vänlighet. Alltså människor som inte tjänar på något sätt på en interaktion, men som faktiskt väljer att så här räcka ut en hand eller hjälpa någon. Ja. Eller du vet... ja, liksom hjälpa varandra. Det påverkar mig.
Vi har inte det så mycket i Sverige, tyvärr. Jag tycker det är stor skillnad. Om jag jämför med Deja där jag gör yogaresor till.
Mm.
Alltså när man är där, man är sedd.
Mm.
Man, alltså det är inte så här solen som gör mig glad bara. Mm. Utan det är att bli sedd. Tyvärr så är ju inte det riktigt. Det är ju något vi behöver jobba på också. Behövs ett helt ny app för det.
Nej, men det är Shuniko. Shuniko är byggt på det.
Okay.
Så det är i de här videosamtalen. Det är inte samtal. Det är inga diskussioner.
Nej.
Det är bara att vara sedd. Så du får, det är liksom, du får inte avbryta.
Nej.
Du får inte kommentera. Du får inte komma med någon typ av lösning på den andra personens situation. Det här har vi liksom kommit överens om i början när vi öppnar samtalet. Du ska bara lyssna.
Mm.
That's it.
Ja.
För det, är liksom, det finns ju nästan, som du säger, det finns nästan inga forum i våra liv idag där vi faktiskt får liksom 5 minuter av att bara bli hörda och sedda. Och det är så värdefullt för att det är ju inte förrän då som vi faktiskt kan se oss själva också.
Mm. Ja, tack snälla för att jag fick komma hit och ta del av din kunskap och verkligen intressant.
Ja, men tack själv. Supertrevligt.
Tack till alla ni som lyssnar. Extra tack till dig som går in och ger en recension till podden. Tack Johanna Merske. Jag skulle inte klara av podden utan dig. På något sätt har det blivit mer på senare tid. Och då är det helt underbart att Johanna hjälper mig. Tack för det. Tack André och tack Nextory. Följ mig på Instagram och om ni har frågor eller om ni har tips på någon gäst så mejla till caroline@prestationspodden.se. Tack så mycket. Ha en grym vecka. Hej hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.